Fredag brukar betyda breda leende hos de flesta. Helgen är ju nära och vi tänkte rivstarta den i Godmorgon NHL här på Ringvägen 52 i Stockholm på Söder. Och vi gör det med en av världens främsta hockeyspelare som är på besök. Niklas Lidström finns här för att prata om sitt Detroit och även spekulera lite kring Four Nation som kommer visas på Viaplay och TV6. Säg varmt välkommen Niklas och välkommen Erik också. Hur är läget med dig Niklas?
Tack så mycket. Det är jättebra. Det är kul att vara här.
Jag tänkte fråga det här, vi gör nästan alltid morgonhumöret. Hur mycket morgonmänniska är du?
Jo, men jag är ganska morgonpigg av mig. Jag tror det kommer med åldern att man inte kan sova så mycket längre. Så att jag är uppe ganska tidigt på morgonen. Så att jag har inga problem att komma upp så här. Sen är det fredag också, så det är skönt.
Ja, men det spelar det in på dig att det är fredag?
Lite grann faktiskt. Man blir lite bättre humör och ser fram emot helgen och allt sånt.
Underbart. Morgonhumöret hos dig, Erik. Du har ju landat nu efter junior-VM där du var över i Ottawa under ett lång tid. Hur lång tid tog du att komma tillbaka?
Jag tror det tog 7 dagar ungefär, en timme per dag. Det är ju 6 timmars tidsskillnad. Jag behövde en extra dag för det var ju väldigt intensivt men roligt. Killarna gav allt men tyvärr räckte det inte hela vägen till medalj. Men de får lära sig av det och bli bättre nästa år. Och sen vaknade jag faktiskt med lite guldvibrationer.
Oj.
Vi gjorde ju 2018 Köpenhamn och då, på morgonen finaldagen. Då fick jag, god morgon kompis, är du vaken? Jag sitter vid frukosten. Då var det du som skickade sms'et. Så jag kände, bara hoppas att det är ett gott omen inför Four Nations.
Då var det bara springa ner till frukosten direkt.
Ja, direkt bara i vakt för Lidas var klar.
Så var det inte i 8, var då kom man ner vid 9:30-tiden när vi andra satt vid 6-tiden.
Ja. Ja, men jag kan säga så här att det har väl aldrig varit en bättre tid att ha det som gäst. Varmt välkommen, för Detroit går jättebra. De vann i natt igen. Vi ska prata powerplay, vi ska prata mycket, så jag ska vara tyst och ska lyssna på dig.
Det kommer aldrig hålla, men det är intressant. Men det känns som att vi är fullbordat nu. Mats Sundin har varit här, Peter Forsberg som vi arbetar med oss och nu Niklas Lidström. Det känns som att vi är hemma nu. Vi är stolta att ha dig här Niklas och vi ska få prata om din karriär också. Men vi kastar oss på det som har hänt natten till idag. För det har varit väldigt mycket, framförallt med blågula ögon också. Filip Forsberg har nått en fin notering. Han har gjort 300 mål i världens bästa hockeyliga och i Nashville. Främsta målskyttare i den här organisationen. Och det här var ett viktigt mål också för Nashville. De jagar ju långt efter och man tog 2 poäng och Filip gjorde mål på Söderblom i målet. Vad säger de Filip Forsberg?
Han har ett fantastiskt skott. Både i slagskottet här som vi ser, men även handledsskottet. Väldigt wicked som man säger. Lite annorlunda handledsskott än jämfört med andra. Han får iväg den väldigt snabbt. Otrolig release att han får iväg det här kvicka skottet och det kan dra lite åt sidan och smälla till, så att otroligt bra skott har han.
Han tränar ju ofta på skottrampan och berättat att skjuta från icke bekväma positioner. Så att man får ju inte alltid pucken perfekt. Och Nashville, de behöver ju vakna, för verkligen. De har haft en jättetuff start, förstärkt med Stamkos, Shea, March och så med flera, men there is a chance, som Jim Carrey brukar säga.
Ja, men den är avlägsen. Men ändå, om man bara stannar lite vid Filip, så har han haft en tuff inledning på den här säsongen. Vi ska höra mer från honom lite senare. Men just det här att göra 300 mål, han är 10:e svensk som gör det. De här noteringarna, vad betyder de? Du var ju med om många själv.
Ja, det betyder mycket. Framförallt med milstolparna som han når. Och framförallt mål. Mål är inte lätt att göra i NHL. Och 300 mål är verkligen bra. Och han är ju mitt i karriären, känns det som. Han är väl 30 år nu, men han kommer upp lite ålder, men ändå känns det som att han är mitt i karriären, så att han har mycket mer att ge, tror jag.
Och vi har ju alltid jagat den där 50-gränsen som Håkan Loob gjorde, och vi har varit inne på att det ska vara Filip Forsberg. Gjorde väl 48 i fjol. Nu har det varit lite måltorka den här säsongen. Men ser du fortfarande att det är en potentiell spelare som kommer göra de där 50, eller är den chansen förbi?
Nej, det är absolut inte förbi, men det gäller att man undviker skador för det första. Att man gör som du gjorde. I stort sett aldrig var skadad. Peppa, ta i trä. Men sen att man hamnar i stim. Men Håkan Loob säger ju själv ibland. Ja, men någon kommer ju slå det till slut. Mm. Han hoppas ju nästan. En del av Håkan hoppas ju att de ska göra det. Men en annan del inte. Vad tror du? Tror du någon svensk... Är det någon som har det?
Det tror jag. Jag tror att det kommer att slås. Men det är svårt att nå. Framförallt i NHL. Andra halvan av säsongen är tuffare än första halvan. För att lagen börjar positionera sig för slutspel. Man vill gå till slutspel. Så det är svårare att göra mål andra halvan på säsongen. Så jag förstår att det är svårt att nå 50. Men vi har ju...
Elias Pettersson.
Nylander ligger väl på 26 mål nu.
Yep.
Vi är vid halvvägs. Så att om han kan fortfarande vara hel och fortsätta producera. Så han har ju chansen också att nå det målet.
Och Jesper Bratt som har blivit bättre och bättre.
Precis. Ja, men det är mycket noteringar som skrivs in. 300 mål alltså på Filip Forsberg. Vi dubblar det och hamnar på assist för Victor Hedman. Det blev nämligen en assist i natt också för den resliga backen som ska föra Tre Kronor i Four Nations här om ett litet tag. 600 assist. Det är en bit upp till dina assist, Niklas, som var över 800 assist. Men ändå, han är fjärde svensk att ha den här fina, mäktiga noteringen. Vad säger du om det han har uppnått i Tampa?
Ja, det är stort. Tampa är ett bra lag som har haft kanske sin storhetstid, men fortfarande ett bra lag. Och han är en spelare som producerar, får spela väldigt mycket hela tiden, spela alla situationer. Mm. Man såg den här på toppen i powerplay, så han är en quarterback i powerplay, får ju styra där längst upp vid blå linjen. Så att, otroligt fin karriär, och han är ju fortfarande i toppen på sin karriär, tycker jag.
Han är ju kapten nu också i Tampa, precis som du var.
Ja, han fick den rollen efter Stamkos.
Vad tror du i Four Nations? Är det han som blir kapten i Sveriges lag?
Väldigt svårt att säga. Han kommer att ha ett A på bröst om han inte är kapten. Erik Karlsson är ju en kandidat också för att se på bröstet. Så att det finns flera starka ledare. Och alla kommer inte kunna ha en bokstav på bröstet naturligtvis. De får ju vara informella ledare. Men de två kanske är de som sticker ut mest i alla fall just nu.
Tror du spelar in mycket att det var Erik Karlsson som var kapten i hockey-VM i våras? För då var ju Hedman också, va?
Ja, lite grann tror jag. Lite grann tror jag att Sam Hallam tittar på det, hur det var förra turneringen och kanske ser de egenskaperna är fortfarande i Erik naturligtvis, men att det kommer behövas en ledargrupp, inte en stark ledare, utan det är en ledargrupp som kommer att leda tillsammans.
Då var det att Erik blev klar tidigt också och fick K-et, eller C-et på bröstet och var den som också lobbade för att fler spelare skulle komma. Precis. Så jag tror nog att det ändå är Hedman som får från C-et nu i Four Nations, men ja.
Jag måste bara fråga också, vad känner du? Du såg ju den där skylten med de där fyra svenska backarna som har gjort flest assist i NHL. Du toppar ju det överlägset av Erik Karlsson, Börje Salming med dig och Victor Hedman. Vad tänker du själv kring den här noteringen som du stod för, Niklas? Och när du ser de här spelarna bakom dig?
Det är ju naturligtvis jag är stolt över det man har gjort, presterat. Jag spelar väldigt länge där borta och stolt att jag producerar så mycket också, men kul att ha de här namnen. Börje var ju min idol när jag växte upp, och kul att jag kunde slå Börje. Jag kommer ihåg den stunden när jag hade mer assist än Börje Salming som var min stora idol.
Vad hände?
Jag kommer inte ihåg exakt målet, men jag kommer ihåg att jag fick den här att jaga det just där journalister frågade att du är nära Börje Salmings rekord och så. Så att det var ju någonting som man hade i bakhuvudet hela tiden. Så att jag kommer ihåg det när man väl slog den assisten och så, det gör han. Och sen att både Erik och Victor är med här också.
Är du orolig?
Nej, jag skulle inte säga att jag är orolig. För mig spelar det absolut ingen roll. Jag tror att de har chansen att nå det här. De får fortsätta vara hela och spela och ha en lång karriär. Så att det är absolut ingen omöjlighet för dem att nå upp där.
Det är ju fascinerande med NHL, den här jakten på siffror också. Koll på precis allting. Då har vi givetvis på William Nylander också. William som är den främste svenska målskytten i NHL. Niklas var inne på det tidigare. Han är uppe på 26 mål. Det blir två nya, Erik, i natten idag när det blev en ny seger för Maple Leafs.
Ja, Berube, the chief coachen, har kastat om lite i formationen och gjort om lite i powerplay, och det är ju väldigt lovande att William Nylander, som hade en torka här för någon vecka sedan där det gick ett gäng matcher utan mål, men att han är het och börjar varva upp inför Four Nations, det är ju underbart att se.
Ja, han avgjorde i förlängningen och såg sådär säkert ut när William Nylander satte dit den. Och minst lika roligt är när han gör målen är det ju att se hur han dyker upp när det är dags för de där segerintervjuerna efter matcherna.
I think we battled through the entire game, and I mean every line was out there battling, creating. I think we played our best game, and I mean a couple weeks, I think. So it was a good team effort.
You generated a lot of chances. What did you guys do well offensively tonight?
Yeah, I think we're just hounding the puck and taking the puck to the net, and you know, not trying to be too cute with it.
What did you see on the overtime goal?
Yeah, just a great pass by Bitchy, tough change by them, and just put it home.
Mitch hits .700 and .701 tonight. What stood out about his performance?
Yeah, I mean, you know, just the way he's been passing the puck for these years. He's been a Maple Leaf. It's been incredible. I mean, every night.
And Austin, what's it like, and what does it mean to the team to see him firing the puck the way he has been since he's come back here?
Yeah, he's tearing it up.
What's this new look here at Tell?
Just a little sweaty. All right. Thank you, Chuck.
Men visst är det lite fascinerande. Och Erik ska ju alltid vara trendig, så han har ju med handduk här också. Du kommer sitta så där nu med den på huvudet, eller?
Jag ska bespara alla min bara överkropp idag. Men just, kom du ihåg backup-målvakterna förut hade ju alltid en handduk runt nacken, ja, när man satt. Så det gjorde jag ju.
Det var för att man frös så mycket.
Exakt.
Så
kallt. Hade man lite godis och lite snacks här, ja, i benskydden man kunde käka.
Hur ofta kom du ut utan tröja på dig och gjorde intervjun, Niklas?
Det har nog aldrig hänt, tror jag. Inte? Kanske man har suttit på sin plats, ja, och man har börjat ta gas men inte kom ut sådär.
Vad tänker du kring det här?
Lite boxarkänsla faktiskt.
Ja, eller hur?
Boxarmatchen kom ut och... men det var skönt att, ja, de bjuder på sig,
ja,
själv.
Ja, verkligen.
Det tycker jag är häftigt på.
Jag träffade den här TSN-reporten. Jag har tyvärr glömt namnet nu. Kanske du har huvudet. Han bodde på samma hotell som också. Supertrevlig. Han bevakar ju Toronto under hela säsongen. Han sa det är rätt roligt och intressant för William Nylander vad som hände. Antingen kan han duscha så tar det en halvtimme till han kommer ut och gör de här intervjuerna. Ja. Eller kommer han ut bara pang, boom, och så är man inte riktigt beredd. Och då kommer han utan tröja eller... med någonting annat. Det händer någonting.
Och... man går sin egen väg och är ju en personlighet som sticker ut. Och det behöver, ja, ju hockeyn. Alltså att man, inte alla är i en liten norm. Och, jag tror att han spenderar mer tid utan kläder än med kläder.
Ja, det, men det verkar ju funka för att
det verkar göra det.
Det är bara att köra på.
26 mål nu för William Nylander. En fin säsong. På tal om mål. Den stora snackisen kring målskyttet är ju givetvis Alexander Ovechkin. Han gjorde det igen. Sandin assisterade till det enda målet i mötet med Ottawa. Det kom i förlängning. Och Ovechkin är nu endast 21 mål från att passera Wayne Gretzky. Och det här är det enda man pratar om i NHL, Niklas. Alltså, vad tänker du kring det? Hur stort är det för dig?
Det kommer ju att slås. Det är det helt övertygad om. Frågan är om det blir år eller om det blir nästa år. Nu åkte han på en skada och var borta ett antal matcher.
Yep.
Men tillbaka och börja göra mål igen som man brukar göra, som man alltid har gjort. Otroligt imponerande. Jag nämnde tidigare, det är svårt att göra mål i NHL. Ja. Och här är en kille som kommer att slå, förmodligen slå Wayne Gretzkys rekord. Det är helt fantastiskt att vi får med och se det här. Mm.
Men hur mycket bygger Washington det här också för att de ska gå förbi? Hur mycket vill ligan, det tror du också? För det här ger ju uppmärksamhet.
Absolut. Det ser vi bara att varje mål han gör nu, ja, så registreras det. Han har så här många mål kvar och nu har han nått det här målet. Så det följs ju dagligen i stort. Ja. Varje match, vet, det är någonting med Ovechkin. Hade han en målchans, han skott på mål. Gjorde han mål, det är det som, ja, som följs i media. Så att det är kul att det följs, ja, så här mycket, tycker jag.
Och jag vet att du är nöjd över det här. För det här sa du för många år sedan, Erik. 874 är det nu, va?
Jo, 874. Gretzky kom upp till 894. Så det är 20 till tangera, 21 till att sätta nytt rekord. Men vi pratade redan när vi var i Köpenhamn 2018 i den vevan. Det är ju 5-6 år sedan. Så när han kommer slå det, för att han har ju någonting som du också hade. Han är ju en sån atlet så att han är ju nästan aldrig skadad. Och när han väl blir skadad som han var nu då, då kommer han väldigt fort tillbaka. Ja. Så att han har ju två föräldrar som var duktiga atleter också. Han har ju fått genetisk begåvning via kroppen då. Och sen har han ju en gudabenådad begåvning att göra mål på, som nästan ingen annan vi har sett tidigare på en hockeyrink.
Nej, 21.
Men man måste säga också att han, vi ser hur glad han blir när han gör mål.
Ja.
Han har fortfarande glädjen som, ja, de som är första målet i NHL. Han blir glad varje gång han gör mål.
Det, hur var det att möta honom?
Dels var han ju stor och stark, väldigt, ja, tuff och kunde ju använda sin storlek och styrka. Men han var otroligt duktig på att hitta de här små ytorna, få lite tid och skjuta direkt. Ja. Han kan få pucken lite fel. Vi pratade om Filip Forsberg, kunde få pucken lite fel kanske med skjuten då. Och Vetschke är ju samma sak. Han vet att han kan skjuta i pucken kommer lite fel. Och hårt, han skjuter hårt. Han ska skjuta igenom målvakten på sin one-timer, sin direkt skott på i powerplay framförallt. Han, ja, skjuter för att man ska gå igenom målvakter också.
Det, ja, sa ju Henke Lundqvist när vi pratade med honom, att det känns som att pucken borrar sig, ja, igenom. Man, ja, tror att man har det, men är man inte jättebestämd, ja, men då slinker den igenom mellan, ja, arm och kropp och sådär. Ja. Så. Ja, men han är ett fenomen. Jag har ju varit lite, jag var ju jättelyrisk för några år sedan det här anfallskriget, Putin mot Ukraina. Sen dess tappar jag lite lusten att prata om det här. Och det får man ju tillägga också eftersom han är Putin-anhängare och Ovechkin. Men i alla fall som målskytt så är han ju extremt imponerande.
Ja, jag gissar att man räckte upp handen och sa vem vill spela på vänsterkanten i boxplay, att man försökte undvika Ovechkin var på andra sidan eller stå, ja, täckad ute. Det, ja, det small ordentligt. Och 21 mål har han gjort nu den här säsongen, Alexander Ovechkin. Och för Niklas, om man sitter med ett leende så förstår ni att Detroit har spelat och Detroit har vunnit. De går ju oerhört bra nu. Red Wings. Ny seger natten till idag när man välte Florida Panthers regerande mästaren. Och Niklas, den här segern är imponerande. 5-2 Bergen målskytt också.
Ja, imponerande. Vi förlorade senast hemma mot San Jose, men har en tuff roadtrip och börjar väldigt bra här med seger i Florida. Inte lätt att åka till Florida och vinna heller, men vi powerplay som verkligen funkar bra och laget är verkligen heta sen vi gjorde coachbytet.
Jag måste gå in och kolla. Ja. Alltså, de gjorde alltså 4 mål, eller ni gjorde 4 mål i powerplay. Det var Bergen som startade målskyttet. Ja. Det är väldigt roligt. Alltså. Det finns ju så många Detroit-fans sen du och Holma och Zetterberg och Kronvall, hela gänget var i Detroit under dynastin. Och 8 missade slutspel i rad. Det var 25 raka där när du och ni spelade. Men jag tror att det är roligt för många Detroit-fans där ute också att det börjar lyfta igen för Red Wings.
Ja, men så är det. Vi ska komma in på det också. Men vi kan väl lyssna vad han sa då, den nya coachen Todd McClellan, efter segern natten till idag.
Well, the win was terrific for our group after what we had against San Jose. The task was very difficult. I think that was evident that they are the champs for a reason. We needed outstanding goaltending. We need a special team to get hot, and you know, we found a way to scrap our way to a win. Wasn't pretty. We needed some board work. We needed block shots. We needed whistles. But it's a good learning experience for our group, and sometimes it's easier to learn when you win than when you lose.
Todd, what more can you say about that power play right now?
It is very well connected. We use that word in the coaching world. It's confident. It has a real sense of attack points. And when it's not going good, one of the most impressive things is how they go get pucks back. They don't get lazy. They don't drop their heads and give up. They keep hunting. And we're able to keep plays alive. I think that last one we were in the end for almost 2 minutes. And they had number of clearing attempts, so I give a lot of them credit for that.
Ja, han är där nu i båset i Detroit, har ju varit det tidigare också. Var assisterande när du vann Stanley Cup 2008, Niklas. Ja. Hur är han som människa, McClellan?
Väldigt varm människa, väldigt behaglig att prata med, väldigt rättvis som tränare. Han var assisterande coach till Mike Babcock när jag hade han. Jag hade han då i 3 säsonger. Ja. Sen fick jag chansen i San Jose och blev head coach, så jag har varit runt i 3 olika lag sedan dess. Men väldigt hockeykunnig, som jag sa, väldigt ärlig, väldigt bra och hitta lösningar till problem. Så att han har varit ett lyft för vårt lag sedan han kom in.
Han har ju hittat lösningar uppenbarligen. Vad har han gjort, tycker du, om du pinpointar några saker?
Han sa själv att han tyckte att laget spelade lite för mekaniskt. Att det var lite att vi stod och tänkte vad man skulle åka och sen åkte man istället för att bara reagera. Så han, ett av sina första möten han hade med laget, han sa till grabbarna att ni spelar hockey sedan ni var små barn. Gå ut och spela hockey. Gå ut och tänk inte så mycket. Gå ut och reagera. Ni vet hur vårt spelsystem följ det, men ni måste gå ut och spela
agera
hockey
och spela.
Agera och inte tänka så mycket. Och det släppte lite grann för spelarna sen han kom in. Som vi sa, det var en förlust första matchen, men sen var han ju verkligen heta där i 7 matcher på raken. Så att han har fått killarna att lyfta verkligen.
Men hur mycket var du med i den här processen då, med tanke på att du har den här historiken med McClellan? Eisenman var ju inte där när han var assisterande, när ni vann i alla fall, han var väl där tidigare kanske. Men ändå, hur mycket jobbade du för att få in McClellan? Ni bytte ju här i slutet av december.
Ja, Steve Eisenman när han slutade så var han, jobbade nära Ken Holland, vår general manager på den tiden. Så Steve var runt laget. Han var inte delaktig i kanske spelet och så, men han var runt laget. Så han kände Todd väldigt bra sen den tiden. Och sen har de hållit kontakten, vet jag, när Todd har varit både i San Jose och Edmonton och LA. Så att de har haft kontinuerlig kontakt och pratat med varandra hela tiden. Så att han var ett alternativ om vi skulle byta coach. Det är ett stort steg att kliva in och byta en coach. Det gör man inte bara på en handvändning, utan det tar mycket tid och man måste planera och verkligen gå igenom alla olika vägar man ska gå. Så att det var väl där framförallt som Steve till slut tog det beslutet att vi skulle byta coach.
Men du, blickade ni någonting mot Europa med att leta coacher? Det har ju varit lite snack om det. Sörensson har kommit in i Chicago, första svenska coachen till exempel. Fanns det någon blick
där? Den diskussionen förs också. Vilka vägar man ska gå. Det är inte att vi bara riktar in oss på nordamerikanska coacher, utan andra namn kommer upp också, både europeiska namn också. Så att vi tittar på alla olika möjligheter, så att vi inte är styrda av just någon nationalitet, utan vi tittar väldigt brett och sen försöker man ju smala ner och välja till slut.
Vad säger du där då, en snabb fråga, att man behöver några år, man kommer som svensk till exempel, ursäkta, att man behöver några år i Grand Rapids då, i AHL, innan man är mogen att ta steget upp, alltså som head coach, vad säger du om det?
Ja, det är en annan, först är en annan mentalitet där borta. Jag tror man måste lära sig lite grann mentaliteten och allting funkar. Sen matcher, antal matcher, hur schemat är, den här grind, som man säger. Det är 3-4 matcher i veckan hela tiden. Det krävs mycket planerade med resor och förberedelser. Och sen lära sig hur kulturen är där borta också. Så det är många olika element som man ska packa ihop för att sen kunna bli en NHL-coach. Och det tror jag lättaste steget, eller bästa steget, är att gå via farmalaget. Och få den erfarenheten där innan man tar klivet över och blir en headcoach.
Så ska Grönborg och Rönnberg de här få chans, då behöver de först mata på där i AHL.
Jag tror det är lättare att ta det klivet. Klivet över först och bara i farmalaget och få erfarenhet där innan man kastar sig in i NHL-elden, så att säga.
Mm. Du är ju mitt i den där elden också. Du är ju med högt upp i Detroit. Berätta lite vad som har hänt under de här åren. Du har arbetat tillsammans med Stevie, som är Steve Yzerman.
Ja, Steve och jag spelade tillsammans i 15 år. Mm. Så jag var väldigt glad när jag fick frågan att vara med i organisationen igen. Och Stevie, som var i Tampa från 2010 till 1920 där, när de vann några gånger också. Han tänker långsiktigt. Det är ingen quick fix att bara gå in och försöka hitta spelare, utan vi försöker drafta spelare, utveckla dem och sen ska de ta klivet till NHL. Är man duktig nog, som Lucas Raymond, han tog klivet direkt. Men många tar klivet via Grand Rapids, som är vårt farmalag. Så att han tänker långsiktigt. Det är väldigt svårt att gå ut och signa en free agent och locka till sig dem. Och sen ska vi försöka bygga ett lag runt det. Mm. Utan det krävs väldigt mycket att vi måste drafta väl och sen utveckla spelarna.
På tal om det, när jag flög hit till säkerhetskontrollen igår, var en trevlig kille från Göteborg. Hur går det för Elmer där borta nu? Vad händer med Elmer? Jag ska fråga Lidas imorgon, för att han gästar God morgon NHL, sa jag till honom. Ah, vad kul, då ska jag lyssna. Så vad händer med Elmer? Han är ju i farmalaget nu.
Ja. Elmer tar kliv i farmalaget. Han är ju en otroligt stor spelare, så han börjar lära sig mer och mer just att skydda puck, använda sin storlek till sin fördel. Och det är ett sånt spelare som behöver något år i farmalaget för att lära sig spelet på liten rink, lära sig de här olika som att skydda pucken, vara på rätt ställe, de små detaljerna. Och det är svårt att komma in i NHL och så har du inte den rollen och få lite istid. Spela 5-7, kanske 10 minuter. Då är det bättre att han spelar i farmalaget och spelar 17-18 minuter. Får den här erfarenheten, får spela mycket och sen kommer man att ta klivet in i NHL.
Och det är alla Skellefteåfans undrar. Sandin Pellikka, han vann 2 i rad, bästa back i JVM. Det är bara Fetiso som har gjort det 77-78. Så han är ju en exceptionell begåvning. Kommer han att åka över nästa säsong?
Det är nog ett beslut vi kommer att ta i slutet på säsongen. Han hade en väldigt bra turnering i JVM. Kanske dippa lite på slutet, men det gjorde nog laget i sig också. Men en otrolig potential. Han har gjort det väldigt bra i Skellefteå, styr deras powerplay. Fantastiskt med pucken. Gud är benådad skridskoåkare. Så han har väldigt mycket. Så att det är egentligen bara erfarenheten som man behöver mer utav.
Mm. Han blev väldigt glad när han fick ett sms av dig här. Vi träffade honom, gjorde reportage och så hade vi med ett sms från dig. Han blev nästan lite förlägen när vi läste upp det.
Keep shooting the puck.
Ja, precis. Och bra att du tog det på engelska också, så han kan lära sig lite.
Han var ju där borta.
Han måste lära sig. Engelska. Ja.
Men du, när du pratar om de här unga spelarna och att man ska lära sig en väg in i NHL. Hur mycket prototyp är Lucas Raymond för er nu? Hur det har funkat? Ni signar om till ett nytt stort kontrakt och han levererar. Han är ju på väg upp mot 90 poäng. Hur belåtna är ni med den här utvecklingen från Raymond?
Ja, vi är väldigt nöjda. Vi tycker att Lucas tar kliv hela tiden och blir bättre och bättre. Hans första år där borta så visste vi inte riktigt om han skulle ta plats i NHL eller kanske Grand Rapids. Kanske lutade mer åt Grand Rapids och just den här, som jag sa, få lite mer istid, få spela i många situationer. Men han var så pass duktig på träningsläget första året så att han tog plats direkt i laget. Och han har tagit kliv säsong efter säsong och vart ju belönad med det här jättekontraktet också på 8 år. Men han har levererat i år också. Han har verkligen kanske varit vårt bästa spelare över den här halva säsongen. Han har verkligen levererat för oss.
Men hur läskigt är det när man skriver sånt där jättekontrakt? Jag gissar ju att du och Yzerman har varit där och pushat också. Vi måste signa Raymond. Att det ska gå åt andra hållet. Man ser ju många som skriver kontrakt och sen tar det lite stopp. Men här har det nästan varit tvärtom istället då, att han har accelererat
ja,
i utvecklingen.
Ja, jag tycker han har verkligen tagit ett stort ansvar och klivit fram med dels det här kontraktet, men även de här efter 3 säsonger i NHL. Vi är en av de ledande spelarna i Detroit och verkligen tagit kliv. Så att han blir bara bättre och bättre, tycker vi. Det är klart, det är en risk att signa långa kontrakt, men vi tror väldigt mycket på Lucas. Han har otroligt potential också. Han är redan visare och får spela toppminuter, spela både boxplay, powerplay, levererar mycket, så att han har verkligen anammat det här.
Och det kommer ju fler svenska spelare. Vi måste ju också bara doppa ner tårna lite i Albert Johansson som fick göra mål här. Var det förra veckan något sådant? Mm. Och, du har ju väntat på det här, Erik, eller hur? Albert, vad tänker du kring honom?
Men Albert, son till Roger Ragge Johansson.
Ja,
som har kommit Färjestad Tre Kronor också. Calgary gjorde ju några säsonger borta i NHL. Han var ju mer täckte skott. Jag minns ibland i Expressen man kunde läsa Ragges alla skador. Det var ett mittutdrag innan vi skulle möta honom i Luleå. Visserslag och han var skadad överallt. Men Albert, han kom ju upp i Färjestad som tonåring. Vann SM-guld 22. Men sen har han haft tålamod i farmarlaget. Och jag är nyfiken på vad du säger om Albert, förutom hans fina skridskåkning.
Ja, jag tycker Albert har tagit kliv. Han var aktuell redan förra säsongen och får komma upp och göra NHL-debut, men då vart en skada på honom. Ja. Mm. Så han har tagit kliv i år. Nu vid tränarbytet har han fått lite mer förtroende, lite mer istid och verkligen tagit den chansen också. Kul att se han kliva in och få göra första målet där också. Assista Lucas Raymond.
Ja, det
passar väldigt bra. Ja. Och även nu de senaste veckorna här så spelar han tillsammans med Simon Edvinsson. Mm. Det är två unga backar som coacherna tror på och litar på och skickar ut i alla situationer också. Så att, vi tror väldigt mycket på Albert. Han har varit väldigt duktig för oss, tycker vi.
Ja, du kan luta dig tillbaka och gotta dig. Det ser ju bra ut för Detroit och sådana svenskar. Simon Edvinsson som var inne på, Jonathan Bergen som vi pratade om. Albert Johansson, Lager som har spelat också. Det börjar bli som i fornstora dag det här.
Ja, vi är uppe på fem svenskar just nu. Och Lagersson är den sjätte när han har varit uppe också.
Ja. Ja, det är häftigt. För vi har ju kommit en bra bit in på säsongen nu. Passerat 41 matcher, vilket betyder halvtid. Vi tänkte ta en liten koll då för att summera hur spelarna har presterat. Både Niklas och Erik har fått leverera de främsta spelarna. Bästa sexan så här långt under säsongen. Det ser ut enligt följande. Här står han, coach Lidström. Nästan, det ser ut som att du bara ska gå rakt in i båset också. Eller gå rakt in på planen till och med.
Ja, till och med det.
Ja, kolla, Lucas Raymond dyker upp i din sexa.
Jag tyckte Lucas var värd det faktiskt. Jag tycker jag var inne på det tidigare, att han har levererat. Han har klivit fram, fått ett större ansvar, fått lite mer press på sig också. Men han har verkligen svarat upp till det. Jag börjar längst bak med Connor Hellebuck. Han har varit väldigt stabil. Han snittar under 2 insläppta mål per match, vilket är imponerande. Nu är Winnipeg ett väldigt duktigt lag, men han är ju stor del i det också. Zach Werenski har ju tagit kliv, tycker jag. Offensivt, har börjat producera mer, får spela väldigt mycket i alla situationer. Och Columbus som hade sina tragiska händelser här i sensommaren med
Goodrow
och hans bror gick bort. De trädde bort Patrick Laine precis innan, någon vecka innan. Så. Men de har faktiskt varit väldigt imponerade, tycker jag, Columbus. Cale Makar är jag otroligt imponerad av. Också en otroligt skicklig spelare offensivt, men spelar alla situationer där också för Colorado. Mm. Det finns så mycket grejer man kan säga. Just hans puckhantering, hur han kan driva pucken, han kan gå igenom ett helt försvar själv. Men även lägga de här passningarna, öppnarna passningarna.
Rätt trevligt för Raymond att spela med McDavid och coacher av det.
Ja, McDavid är svårt att hålla bort från den här listan. Han leder ju inte poängligan, men... Han kommer nog att göra det när vi är, summerar det, 82 matcher. Bästa spelaren i världen. Det är svårt att inte ha med honom på den här listan. Och sen har jag Kucherov som är en otroligt skicklig playmaker. Mm. Sätter upp spelare lite. Patrick Kane har vi i Detroit. Patrick Kane och han påminner väldigt mycket om vad han köper tid. Lite så här Gretzky-känsla faktiskt. Där han håller i och sen kommer den öppnade passningen. Mm. Så han är en spelare som fortfarande levererar för Tampa.
Om du ser att Erik började svettas lite nu, är ju för att han fick göra lista också. Du sa att det är svårt att hålla McDavid borta från en lista. Tar vi fram Erik sexa?
Får jag gissa det med Kinnan på toppen?
Du kommer dra i Saitel in där istället. Ja. Och McDavid är inte med, Erik. Hur tänker du?
Nej, men jag lyckades med det svåra där då. Men så här är det. McDavid, han har ett enda mål. Och vad är det? Det är att göra det du fick göra 4 gånger tillsammans med Detroit. Det är vinna Stanley Cup. Han struntar i om han inte är lika bra som de andra nu under hösten, utan jag har satt in Leon Draisaitl, flest mål hittills, över 31 mål, och Nathan MacKinnon då som är uppe och toppar poängligan, så det är ju tycke och smak, men summerar man hösten som Axel, våran eminenta producent, vill att vi ska göra, då tycker jag att de här 6 spelarna är höstens sexa, men jag håller med om att McDavid är den bästa hockeyspelaren i världen, men det har lite skadeproblem och sådär under hösten, men han har ett enda mål och det är att få lyfta Stanley Cup-bucklan.
Ja, han har varvat upp ordentligt nu i ropet också efter en armbågstackling mot Marcus Johansson som ju fick hjärnskakning där också. Så vilket
det var fult.
Givet,
ja,
lite,
ja, det var det. Man chicken wing.
Ja, det var, inte, det var svårt att se i direkt i livesändningen, ja. Men man såg i reprisen att han satte ut armbågen.
Det borde han ju få en reprimand alltså. Ja, det tycker man av, ja. Player safety. Ja,
det var inte meningen, var kommentaren därefter. Från McDavid i alla fall.
Men man är ansvarig för sin armbåge.
Precis, ja. Precis. Erik är ansvarig för lite rappa pucka här när vi ska plocka ut fler saker som har hänt det bäst under första delen av NHL. Det är ett lag som har varit det och vi har varit det att de flyger högt och de flyger snabbt och de heter Winnipeg Jets.
Ja, och Niklas Isum var inne på det i sin sexa att det börjar ju längst bak. Det är Connor Hellebuck. Han har vunnit Vezina två gånger. Han är regerande Vezina. Han räddar alltså 28 mål över förväntan har han gjort hittills. Så det är alltså ett mål per match han räddar jämfört med en average, alltså en normal målvakt i NHL. Och sen har de då Connor, de har Scheifele, Ehlers. Scott Arneil, coachen där, har gjort ett otroligt bra jobb. Så att Winnipeg är det som har varit bästa under hösten.
Har du dem som tänkt på vinnare? Tänkt på såklart, men är de med på din lista?
Ja, de är med där och slåss, absolut. Ja. De har, som Erik sa, de har ju levererat så här långt i den här under säsongen. Och svåra att möta. Det syns när man har sett några matcher att de är väldigt svåra att möta faktiskt. Och sen har man ju en Hallback tillbaka som stoppar när de väl kommer igenom. Så att de har imponerat.
Och det roliga, intressanta är ju att de blev ju svepta av Colorado som hittade sätt att göra mål på Hallback. Så de kommer ju också vara tiltade mot att se till att ta sig förbi första omgången då där i västra konferensen. Mm.
Halva säsongens flipp alltså Winnipeg, men det finns floppa också. Och då tar vi oss till östra sidan och ett lag som vi har väntat på. Han har väntat så länge, kaptenen för laget, Rasmus Dahlin, Buffalo. Vad är det som går fel, Erik?
Ja, det börjar ju med att de tog in Ruffige Ruff då, coachen. Och det var ju kritiskt mot direkt att jag tycker inte att han, jag kände att han kommer inte vara den som leder det här laget. Det är ju 14:e raka säsongen de kommer missa slutspelet om det fortsätter som det gör nu. Rasmus Dahlin, tyvärr var han ju lång skade från varo och då vann de ju knappt en match. Nu är Dahlin tillbaka och då är det ett helt annat lag. Mm. Så nu har de börjat vinna igen och Rasmus dominerar. Men det är ju Buffalo som är ett sorgbarn. Alltså 14 raka säsonger utan slutspel, det är mest i professionell sport. Alla sporter inräknade, så det är någonting som är surt. Och vi tittar på många spelare som har varit i Buffalo. Ullmark, O'Reilly, det finns ju Eichel. När de lämnar den organisationen och kommer någon annanstans, ja, då blommar de ut och vinner Stanley Cup eller individuella priser. Så någonting är ruttet i Buffalo.
Ja, det är verkligen något som går fel för Sabres. På den där östra sidan, kanske lite tufft då för Niklas och Detroit, det är ju att det finns en överraskning. Och det är ju inte att Ovechkin smäller in mål, men det är att hans lag går så pass bra. Washington Capitals har du som halva säsongens överraskning.
Ja, men det är enastående vad Washington har gjort. Man tänkte, ja, men de kommer bara försöka jaga Ovechkins rekord och promota det. Men i det kölvattnet, ja, dels Ovechkin, han är bara 20 mål bakom Wayne Gretzky nu. Men hur de har spelat också. Målvaktsparet med Lindgren och Thompson. Ja, men de högerplockare, de vinner matcher. Sandin gör det bra. Schickrin, nya backen. Nya radarparet Ström tillsammans med Ovechkin. Så det finns så mycket att glädjas åt med Washington. Så tillsammans med Columbus är Washington den stora positiva överraskningen den här säsongen.
Ställer till lite för Eva, Detroit.
Ja, det gör ju det. Vi tampas ju där i östra konferensen med framförallt Columbus då, som ligger hack i häl med. Men Washington har imponerat. Jag trodde inte heller att de skulle vara där uppe. Man kanske trodde att Rangers skulle vara där uppe som de var förra året. Men Rangers har ju halkat ner och haft lite problem. Men Washington har faktiskt överraskat och spelat riktigt bra.
Ja, det är knallhårt där på den östra sidan. Och de där wildcard-biljetterna till slutspelet också. Jakten går vidare. Det gäller att vara alert och det gäller att vissa spelare vaknar till också. Storstjärnor med fint kontrakt. Elias Petterssons första halva har vi varit inne på många, många gånger. Att den har inte varit vad den ska vara. Vad är din analys kring Elias Pettersson? Du har benämningen dags att vakna, Erik.
Ja, dags att vakna. Och det är såklart för Vancouvers skull, men det är också för Four Nations skull. Och det har ju ryktats om interna stridigheter. JT Miller och Elias Pettersson, de går inte ihop. Och det är uppenbart att Elias Pettersson får det inte att stämma. Alltså, vi vet ju, det är 80-90% mentalt. Och börjar man tvivla på sig själv och man inte bara agerar som du sa, som ni har fått Detroit-spelarna att börja göra nu under McClellan. då blir det problem. Men jag är glad för att Sam Hallam vann guld tillsammans med Elias Pettersson i Växjö. Och då spelar han ju magisk hockey. Så jag hoppas att Four Nations kommer att bli en sån här avstamp där han kan som en trampolin studsa och vara jättebra för Tre Kronor, men även för Canucks in mot avslutningen på säsongen.
Ja. Vad vet ni som är med lite bakom kulisserna kring det som sker i Vancouver? Hör man något tissel och tassel att det är någon liten schism som pågår, eller vad händer?
Jag har hört bara, eller man har läst bara, att det är någonting mellan de två, och både tränaren Rick Tocchet och kaptenen där, Hughes, gick också ut och pratade lite grann om det. Att de kanske inte är bästa kompisar. Men det är ju sånt som man får lägga åt sidan när man går ut på isen och spelar. Det är ju att, då måste man ju göra saker för varandra och hjälpa varandra. Jag tror Elias kommer komma ur den här slumpen, om man nu kallar det en slump. Men det är en press. Ett nytt kontrakt. Det är tuffare att spela i Kanada också. Man är mer iakttagen hela tiden, så att det är en tuff situation som man är i, men det är en läroperiod för honom också, att veta att nu gäller det att leverera. Ja. Även Patrik Alvin gick ut också i pressen och sa att man måste ta nästa steg nu när man har förväntningar på sig med ett stort kontrakt. Och så.
Skulle han kunna vara någonting för Detroit?
Jag tror det är många som skulle vara intresserade av Elias faktiskt, om det skulle komma så långt. Han är ju besitter också väldigt mycket skicklighet, både offensivt och defensivt. Och, som jag sa, jag tror han kommer att komma ur den här slumpen som han är i nu.
Ja, sannolikt. Det finns mycket att hämta där. Men den svensken som har varit bäst, det var ganska lätt val, var Erik, att hitta honom.
Ja, Jesper Biet Bratt, som han surrar där i New Jersey Devils tillsammans med Hughes, Hischier och de här andra kvicka forwardsen, bara öser in poäng. Han gör poäng både i powerplay och 5-5 spel och 5-6 och 6-5. Alltså, han är så delaktig. Det här är ju alltså en nyckelfigur i Tre Kronors Four Nations lag och Jesper Bratt, som är så otroligt seriös hockeyspelare på alla sätt och ger sig själv förutsättningar att bli så bra som man någonsin kan bli. Det är kul att se hans framfart. Jättebra förebild för unga spelare.
Hur skulle det vara att möta honom, Niklas? Väldigt, när du var aktiv?
Ja, det är tufft. Just hans kvickhet och snabbhet. Och sen har ju också kylan hållit i pucken också. Men otroligt dedikerad. Jag var i Prag i höstas och såg de två matcher och New Jersey var där och såg honom live och kollade lite mer noggrant på honom. Otroligt skicklig spelare och väldigt viktig för laget. Kanske mer viktig än vad jag hade tänkt när man på utsidan inte ser laget så ofta. Men betyder väldigt mycket för deras lag.
Mm. Och det är intressant att höra vad han själv säger, vilka han skulle vilja ha mötat under sin karriär. Han möter ju väldigt vassa spelare nu, men han fick ta in spelare som tidigare var aktiva. Ja, då blev valen rätt självklara för Jesper Bratt.
Jag som är forward, jag hade tyckt det var jäkligt coolt att någon gång fått spela mot, jag skulle säga, både Peter Forsberg och Niklas Lidström som svenskar. Men Lidström i alla fall. Jag hade tyckt det varit extremt coolt att någon gång fått spela mot honom. Vi har några lagpolare som har spelat med honom som har berättat liksom hur fantastisk han var på isen. Alltså hur sjukt svår han var att spela mot en och hur duktig han var med pucken och allt så. Och man vet ju bara från att titta på videos och highlights och allt det här av liksom trophies och poäng och allting sånt. Men att få vara på isen under hans prime och verkligen få sett hur fantastiskt duktig han var, det hade varit jäkligt coolt.
Ja, lite häftigt att höra, va?
Ja, det var kul att höra. Ja. Verkligen, ja.
Du har fått ut honom ner i hörnet ändå, va? Med den där parten.
Ja, det var kul att spela tillsammans med honom, för att han är ju en sån som letar passningar hela tiden. Så, som en offensiv back och kunna hoppa upp i anfallen och när han vänder upp och försöker
smyga med.
Han har bara en sån spelare som har hittat de här luckorna.
Ja, och svenska publiken, den breda publiken, kommer få upp ögonen för honom under Four Nations som ni ju följer via Play och TV6 starten 13 februari. Alltså då är det möte med Kanada. Truppen har ju varit uttagna ett bra tag nu och Jesper Bratt är ju given i denna för svensk del för Hallam som jag har plockat ut följande lag till det här. Hur häftigt blir det med Four Nations i dina ögon, Niklas?
Det ska bli kul att se de bästa mot de bästa. Det är fyra lag i turneringen bara, så det är väldigt liten turnering på så sätt. Men det ska bli kul att se de bästa möta varandra. Jag tycker Sverige har ett väldigt bra lag. Backsidan ser väldigt stark ut. Målvaktssidan också bra. Forward sticker ut några här som kan leverera. Så att, det ska bli en otroligt kul turnering att följa.
Och det här också som det pratas om, jag vet att Alfred som var inne på det, att det kan bli rätt intressant att många kommer få upp ögonen också för att Sverige och Finland kan spela på ett lite annat sätt med tanke på coacherna då med Sam Hallam som kommer föra det här. Hur ser du på det? Vad kan man göra som annorlunda?
Ja, det var bra. Det har jag faktiskt inte tänkt på.
Men det är lite bli, rink. Ja, han har aldrig coachat på liten.
Nej, precis. Det är en liten rink. Han ville spela sitt spelsystem som man kanske är van med här i Europa på ett annat sätt när man är på stor rink. Så det ska bli kul att se hur de kommer att anpassa sig till den här, nu är det NHL-spelare som alla är, men spelsystemet kanske kommer skilja lite från vad de är vana vid.
Och vi har ju sett de här trupperna under lång tid nu, Erik. Om du har din ranking färsk nu, de här fyra lagen, Kanada, USA, Sverige, Finland, hur ser det ut? Är det den ordningen?
Alltså, det, för mig är USA, eftersom USA har Hellebuck, de har en så extremt stark målvaktssida, och Kanada, de tog ju inte med den hetaste, Logan Thompson är ju inte ens med, nej, för han och Hill går inte så bra ihop, har jag hört rykten om.
Men kolla på den här lagen.
Jo, men lagen, okej, okay, tillbaka till lagen, fastna inte det där, utan USA på pappret och Kanada, de två är ju, de är ju favoriter, det är ingen snack om saken. Lite frågetecken i målet då, Kanada, Jordan Binnington, vaknar han till sitt rätta jag, ja, men då kan han vara bra, men han kan lika gärna vara riktigt dålig också. Så USA med målvaktssidan starkare, sen är ju att det är ju magiska spelare, vad säger du, Niklas?
Ja, man ser forwardsidan i Kanada, det är kanske future Hall of Famers, ja, som man säger det.
Hela gänget.
Ja, McKinnon och Crosby och McDavid, det är ju fantastiska. Backsidan kanske inte lika, kanske USA lite fördel på backsidan, men det kommer bli en fantastisk turnering att följa. De bästa möter de bästa.
Vilka har du som favoriter?
Jag tror att de Kanada lite högre.
Än USA?
Än USA. Ja. Jag tar de två som etta och tvåa. Sverige kan överraska. Det är en kort turnering. En helt målvakt kan vinna. Får man stopp på de här stjärnorna? Får man dem frustrerade? Så mycket kan hända i en sån här pass kort turnering, men jag håller nog Kanada lite favoriter.
Ja. På tal om målvakter så är ju Linus Ullmark, han gästade oss när vi var i Ottawa med lite skadebekymmer. Han är ju fortfarande inte i spel, och Sam Hallam har ju varit över i Nordamerika tillsammans med staben för att hålla koll lite på vad som sker där borta med spelare som finns med. Och Ullmark kommer kanske, ja, vi får ju se hur det blir nu, Erik, men det här är oroväckande att han inte spelar ännu.
Ja, men från att här i december vara NHLs hetaste målvakt, han vann ju 7 matcher i rad och spikade igen totalt och radade upp såna här räddningar, så fick han ryggproblem och blev utbytt en match, och sen dess har han ju bara fått behandling och rehab, och han sa ju själv till oss att han hoppades och trodde att han skulle vara tillbaka till Four Nations, men Four Nations, det kommer ju vara mycket dagsform, jag menar, kommer Markström in där och spelar så bra som han gör för Devils, då blir det ju valet att gå på. Den som är frisk och i fruktansvärt bra form kommer ju få spela. Men vem har vi om inte Ullmark kan? Då är ju Samuel Ersson.
Samuel Ersson, ja. Precis. Och Sam var ju över, som sagt, och höll koll på Flyers när de spelade med Ersson i mål.
The turnover here by Frost leads to these opportunities in 1, 2, 3, 4 saves by Ersson in that sequence. You wonder if this guy is impressed. He doesn't look like he's got much emotion on him, but he should be impressed with Ersson's work right there. Some timely saves for Ersson. If nothing else, that guy's got a great head of hair. He might have the best hair at the Four Nations as far as head coaches are concerned.
Fantastiskt också. De hittar alltid någonting, experterna och kommentatorerna. Han har ju otroligt bra hår. Jag ska inte svära på det, men jag tror att hans fru är hårfrisörska också, så att det är inte så konstigt kanske. Men Sam, han har lite att göra nu. Hur häftigt är det här uppdraget för honom, tror du?
Jag tror han tycker det är jättehäftigt. Dels att få jobba med våra bästa spelare bortifrån NHL. Och spelar där borta på lite rink också. Så att det är nog ett fantastiskt uppdrag han har.
Och om han plockar in Ersson där, så kanske det finns annat han måste göra också. För Brodin har ju skadat också i Minnesota. Vad finns det för ersättare där? Det finns ju ett antal som står och väntar på att få med. Erik, vem hade du valt?
Jag hade valt lite stor mellan Oliver Ekman Larsson, nu i Toronto. Men vann Stanley Cup med Florida i fjol. Väldigt pålitlig. Han är ju lefta back. Adam Larsson är ju också en sån där. Tar man in Adam Larsson, då har man tre rightare där bak på backpositionen också. Så det finns alternativ, men förhoppningsvis håller vi tummarna för att både Ullmark och Brodin hinner bli friska.
Ja, Niklas, vad tror du? Kommer det hagla in lite återbud med tanke på att det som väntar därefter, sen så kommer ju ett slutspel. Kommer organisationerna skicka sina spelare om de är lite halvskadade?
Då tror jag man kommer att sätta sig ner med spelarna och gå igenom vad är för- och nackdelar att spela turneringen. Men jag tror att spelarna i sig, de vill spela turneringen. De kommer att vilja spela. Men när man skadad eller har något, man känner av någonting, så tror jag klubben var där och kanske man försöker hjälpa spelaren och styra han kanske åt något håll. Men spelaren själv tror jag absolut vill spela en sån här turnering.
Ja. Och Sverige som sagt med mängder av härliga lirare, ett smörgåsbord. Och vet ni vad vi ska få göra nu? Om ni ser här.
Oj, oj. Niklas ska få göra.
Ja. Ser ni den här? Här är alltså svenska namn då. Powerplay-spelare. Det är ju väldigt många som går bra i powerplay. Lucas Raymond är den som har gjort flest poäng i landet. Är väl tvåa på den listan.
Bratt.
Bratten är hög där också, Filip Forsberg. Hur skulle du sätta upp ett svenskt powerplay i första enhet, Niklas?
Ja.
Kul att på fredagsmorgon.
Lycka till.
Det är som att man slickas om munnen. Ja. Ja. Men om vi tar på... Ska vi se här.
Om du kommer åt dem här.
Jag kommer åt dem här. Om vi sätter... Ja, nu får vi sätta dem så här. Om vi tar Erik...
Där, ja.
Skulle du verkligen ta honom istället för Hedman eller Dahlin?
Jag är inte klar.
Jag tänkte, fem spelare i PP.
Jag tänkte sätta upp olika alternativ här.
Ja, ja, bra.
Så där man har... Jag skulle ha någon av de två på toppen. Vi har även Dahlin, så Rasmus som skulle kunna stå här uppe på toppen. Men jag tycker de här två är de som förtjänar att starta. Mm. Sen lite grann dagsform, lite grann... Vem var ute precis innan, bytet innan. Men de kommer ju sätta ihop en första formation. Så att någon av de här två kommer att stå där i första formationen.
Ja, hittar du sen då?
Ja, sen har vi en målskytt på den här sidan. Jag skulle sätta William Nylander på den sidan. Dels för direktskott, men även han är ju otroligt skicklig passningsspelare också. Kan hitta ytor rakt igenom. Jag skulle sätta... Jag ska se.
Det är skönt att de får ha två PP-enheter.
Elias på den sidan.
Ja.
Också ett väldigt bra skott. De påminner väldigt mycket om varandra, men här är vi en righter och en leftare som kan hitta passningar rakt igenom och skjuta direkt. Jag skulle nog sätta...
Det börjar bli spännande, Bratt. Tycker jag.
Ja.
Bratt som bumper.
Jag skulle sätta Bratt här i mitten, jag får se om vi kan få in honom här i mitten.
Det här blir bra, vet du.
Ja, nu fastnar
det. Ja, men det... Vi kan sätta lite högre upp där, men det går jag. Får en plats.
Ja,
där.
Ja,
jag kan hålla bratten.
Ja. Och då, vad tar du slutligen då, Niklas?
Jag ska ju nog sätta en större kille, Eriksson Ek, framför mål här.
Ja.
Vi behöver en bra skymmare. Han är stor, han är stark, han är orädd.
Ja.
Jag skulle sätta honom som skymmer framför mål. Bra att ta in och slå, ta returer och så. Men sen har vi ju även Filip Forsberg som gillar att stå och skjuta.
Raymond.
Lucas Raymond kan vara lågt här, han kan vara högt eller lågt, han kan gå in. Mika Zibanejad gillar att skjuta också. Ett bra
många rejtare.
Ja, många rejtare här. Kempe är också en målskytt av rang. Han är ju lite grann som Bratt kanske, kan vara den som rör sig och hittar de här ytorna. Så att det finns många olika alternativ och lite som vi sa, dagsformen kommer att vara lite grann. Men även, då kommer ju få en chans att prova lite olika...
Och det är få träningar, så det gäller att de lägger mycket tid på special teams.
Det här kommer att bli viktigt. Special teams kommer att bli viktigt. Målvaktsspel är väldigt viktigt, men special teams kommer också att vara väldigt viktigt.
Vad känner du, Erik? Jag vet att du sitter hemma och leker vid ditt arbetskontor i Ängelholm. Hur har du formerat första PP?
Men det här är ju delikat. Jag hade valt Hedman eller Dahlin på toppen faktiskt. Ja. Nylander spelar ju ofta på offsidan, alltså med klubban ut mot sargen i vad heter det, Toronto. Men nu har Berube satt han här ute, vilket är ju bra som du vill ha det här. Men
det framförallt hamnar han här för att jag gillar Elias på den
exakt.
Sidan.
Exakt.
Så att det är det här man måste
och Elias
ge och ta lite grann.
Elias Pettersson under Sam Hallam, då mår han bra, då tror han på sig själv, då blommar han ut. Så förhoppningsvis kommer han börja göra mål härifrån eller hitta spel in. Och Bratt som bumper, det finns ju inget bättre. Han är ju så kvick och smart där i mitten. Joel Eriksson Ek är en av världens bästa spelare framför mål. Men då kommer han ha två enheter ju, absolut kommer de behöva. Men det här, alltså, jag lyssnar på dig, för du är en av världens bästa powerplay-spelare genom tiderna. Men Sam Hallam och hela staben, Sam Hallam har ju tagit in flera också smarta personer som är där borta i NHL, som är bra i de här momenten. Så det kommer ju bli väldigt delikat.
Men du, vad är din inställning till den här killen, Erik Karlsson, Johan Garpenlöv, tidigare förbundskapten, var ju till och med ute och sagt att han borde inte vara med i Four Nations. Vad tänker du med tanke på det du säger om powerplay också, hur viktigt det kommer vara i en sån här turnering?
Med all respekt för Johan så tycker jag tycker att Erik Karlsson ska vara med där. Det tycker jag absolut. Jag tycker han har dels bidragit med så mycket genom åren, men framförallt han är bra nog att spela där. Bra nog. Han är en toppspelare där, offensivt. Och sen kommer det ske defensiva situationer, men där har vi Ekholm som kommer att kliva in.
Ja. Och Gustav kanske, Forsling. Ja,
Forsling. Vi kommer att ha andra spelare som kommer att spela olika situationer. Så Erik är en av de bästa i världen tycker jag på toppen där. Därför han hamnar på toppen där, han eller Hedman. Det är lite grann på vem man, hur man tajmar de andra.
Sista grejen då. World Cup 2016, det var ju senast. Då var det här North America-laget med McDavid, McCarr, Matthews.
Ja. Och Niklas är ledarstaben.
Du är ledarstaben. Du skärmar ju alla. Det här var framtidens hockey, skrek jag ut, minns jag. Nu är vi ju framtiden här. Äntligen bäst om bäst när de är sin prime. Så min fråga till dig är egentligen, hur mycket kan toppbackarna spela i en sån här turnering? Då var jag lite kritisk mot coachen att jag tyckte de spelade Erik Karlsson för lite då. Mm. Nu är det ju andra backar som ska ha mer istid. Vad kan man landa på? Du spelar ju själv ibland upp mot 30 minuter i viktiga matcher.
Ja, det här är ju... Det är väldigt svårt att fördela den här istiden. Vissa kommer ju inte få spela lika mycket som man är van med att spela. Det säger sig själv, det går inte. Men jag tror runt 25 minuter kommer de som offensiva spelarna som spelar i den här, och det är mycket powerplay, sådana situationer. Men jag skulle tippa på runt 25-26 minuter på de som spelar mycket special teams.
Mm. Och det är ju ofta vilodag mellan matcherna också, så de hinner ju återhämta sig.
Ja.
En brasklappare, Rickard Rakell, sen han blev ratad där. Han har ju varit en av de hetaste spelarna i NHL. Så att blir det någon skada på forwards, då är ju Rakell gjuten in där.
Ja, det var Erik som inte skulle prata så mycket bra.
Nu är jag tyst.
Nu låter vi en annan prata, en som verkligen låter det tala om sig för sig på planerna. Han gjorde 300 mål i NHL. Han var inte uppsatt i första powerplay-enheten nu, men han kom få en stor roll. Var så säkerhet i kronan. Han heter Filip Forsberg.
Det är ju det vi spelar för, hur den är. Det är ju kanske inte det mest... Vad säger man? Det finns ju givetvis ingen historia eftersom det är första turneringen som är, men det är ändå ett oerhört prestigefyllt turnering just med tanke på motståndet med de tre bästa lagen och de bästa spelarna i alla de tre lagen. Så det ska bli grymt roligt att spela mot just de tre motståndarna och vinna vore givetvis ett stort boost för svenska självförtroendet framförallt, men även just statusen på spelarna som är där, ett styrkebesked för svensk hockey.
Vad talar för att ni vinner då, tycker du?
Ja, det är ju kvaliteten just. Det kan man väl säga för alla fyra lag kan man väl egentligen ha samma argument. Men just i vårt fall så skulle jag säga backsidan är ju fantastiskt bra. Målvaktssidan, alla tre målvakterna som är med har ju varit grymma i år. Och sen forwardsidan så är det väl kanske inte där som är liksom på pappret vår starkaste sida. Men om du tittar på spelarna som finns så är det ju oerhört... Ja, det är inte så att man kallar det en svaghet direkt heller, utan det finns ju oerhörda kvaliteter. Men just framförallt på backsidan så känns det som att vi har en grym bra blandning av offensiva grabbar och samtidigt defensiva grabbar som kan stänga ner. Så att det känns väldigt tryggt där.
Men du som forward, precis som du säger, det är på målsidan och backsidan det på pappret är starkast. Går man igång på möjligheten att man känner att det behövs någon som kliver fram och gör mål, att man vill vara den killen som leder vägen så?
Ja, givetvis. Så är det alltid. Och sen just med den liksom spelarmaterialet som finns så är det ju inte direkt att man känner att det är allt för liksom mycket press på en själv, utan just med som jag sa, oavsett vem man spelar med på fyra kedjor så är det ju en fantastisk trupp och finns ju mycket spelare som kan vara med och hjälpa en ta framgångar och ta nästa steg, och det ska bli ett kul att spela tillsammans med dem.
Ja, det kan vi ju snacka vilka han ska spela med, Filip Forsberg. Men det är en ny fråga. Men han kommer få en stor roll, det är du inne på också, Niklas.
Ja, det tror jag. Han kommer nog få vara där i de offensiva situationerna.
Filip Forsberg och status. Erik, vad säger du om det? Är du orolig över hans säsong där det har varit så där?
Orolig är ju kanske fel ord. Men man är ju spänd på att se de här Elias Pettersson, Mika Zibanejad som äntligen vaknade till och hade en svit på 6-7 matcher när han gjorde poäng och ser bättre ut än vad gjorde i höstas. Filip Forsberg, Nashville har gått kräftgång. Kan de liksom få den här glädjen att komma samman med många gamla polare i Tre Kronor? Det är äntligen bäst om bäst som vi inte har sett på sedan 2016. Det blir så kul och det hoppas jag att då får vi se det bästa av alla de här tre jag nämnde och många fler.
Ja, ni kommer ihåg 2018 när vi jobbade senast.
Då blir det guld.
Ja, så det kommer bli turnering.
Och då var han med också, Filip Forsberg. Ja. Anslöt han ju där. I världens bästa hockeyliga där det händer så mycket utanför isen också. Ja, livvakten Erik Karlsson var beredd där. Visst är det så, det är kameror överallt hela tiden. Ja. De bygger ju ligan på ett sätt också för att det ska vara sådana här grejer som ska ut och bli lite virala.
Ja, absolut. Här är killarna på vägen på match, precis parkerar bilen utanför arenan och går igenom. Ja. Det här kameran är direkt i katakomberna där. Så att ja. De följer med hela tiden. Och framförallt i sådana här situationer, de Star Wars-killar står
ja, och så är det två veteraner som är liksom, oj vad häftigt. Det är en rookie som kommer in och för första matchen. Det är roligt att se. Det är roligt att se personligheten bakom de här när de har rustningen på sig.
Precis, Erik Karlsson. Och Crosby på väg till match. Annars så pratas det mycket om Jessica Campbell i NHL. Med all rätt också, den första kvinnliga coachen, assisterande. Och oj, vilken uppmärksamhet det har blivit. Vad är din reflektion till den uppståndelse som har blivit, Niklas? Och att hon är där i båset nu. Äntligen, efter över 100 år i NHL, så är det en kvinnlig coach i Seattle nu.
Ja, hon var ju där med i farmalaget i, jag vet inte hur många år hon var där, men hon är ju en lite etablerad, så jag tycker det är lite häftigt att man tar in kvinnor och tjejer också som får det. Det spelar så stor roll egentligen vilket kön det är. Men
det är kunskapen och passionen.
Det är kompetensen du har, så att det tycker jag att det är lite banbrytande det de gör.
Och vilken förebild. Alltså, vi behöver ju förebilder. Du har varit förebild för ja, men, tusentals, miljontals hockeyspelare över hela världen. Och hon blir ju en förebild för unga tjejer och även äldre att det är möjligt. Ja. Och det är bara man har passion, nyfikenheten och tillskansa sig kunskap så finns det en chans att nå drömmen.
Ja, och vi såg ju också när vi var över nu i Kanada när de bevakade den nya damligan hur stor uppståndelse det var och vilket tryck det var på läktarna och spelet. Wow, vilken klass det var.
Ja, men allting utvecklas och det är mer och mer resurser och det här är ju vi har väl pratat om det förr, men det här är ju hållbar utveckling för sporten ishockey. Att fler blir involverade, mer jämställt och ja, men det är bra på alla sätt. Mm.
Och bra är det också att värma upp och ha sina ritualer till matcher. Det har ni, det vet jag, men det har sannoliken spelarna nu också. Titta här när vi har fångat upp vissa stjärnor, vad de håller på med. Som målvakter, då händer det ju alltid saker. Upp, höll du på sådär, Erik?
Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag brukar mäta upp så att målburen stod rätt åt Jarmo Myllys. För motståndarlagen ställde den fel ibland. Så jag fick mäta målburen till Jarmo, det gjorde jag.
Ja, Matt Barzell och Bo Willey, de gör så här innan varenda match. Då passar man upp och Crosby, han har grejer för sig, Niklas.
Ja, alla har lite sin egen grej. Man skulle kunna ta det här första matchen på säsongen och sista matchen. Man kan inte skilja dem åt om man bara tittat på den här bilden så här. Alla har sin ritual för att göra sig redo. Det är väl lite mentalt att man börjar förbereda sig för match. Så alla har sin grej. Så att, lite kul att se de olika grejer faktiskt. Ja,
det här är väl det mest spektakulära. Ja, det är Victor Hedman.
Jag undrar hur många gånger den här materialen har fått sina fingrar.
Det händer ju förvånansvärt sällan ändå att han slår på fingrarna. Men just att skapa ett tillstånd och förbereda kroppen och knoppen på att nu är det skarpt läge.
Ta oss tillbaka till skarpt läge med Detroit. Vad gjorde du alltid på matchdag och innan match? Innan pucken släpptes?
Jag käkar alltid vanlig havregryn och mjölk innan jag åkte ner till arenan innan match, typ i 4:30. Och då inte värmde jag inte upp havregryn utan rå havregryn.
Okej, okay. Varför?
Ja, för att få energi. Tyckte det var, kanske var för att jag orkade inte stå och göra gröt. Men för att få i mig lite innan man kom ner till arenan, det var en sak. Sen gick jag samma väg, när jag parkerade bilen så gick jag samma väg i arenan, under läktaren, en speciell väg som jag gick. Den gick jag varje gång. Thomas Holmström som är en gammal lagkamrat som vi åkte tillsammans, han kunde ta olika vägar för han gjorde inte en mål och bytte han så fick han vägen.
Alltså men du tog samma?
Jag tog samma hela tiden. Ja.
Och på matchvärmning och sånt, var det samma plats?
Ja, Chris Draper var den som skötte uppvärmningen så att säga. Han var den som samlade puckar, sköt puckarna i hörnet och så. Han var först ut på isen. Och vi hade en ritual att jag stod högst upp i mitt cirkel vid rö, på våran sida rö. Och han skulle alltid lägga en flippass från mål, stenhård flippass. Som skulle landa precis innan på min skridskor.
Som du knackade ner
eller tog ner.
Om du missade den?
Ja, vi hade ju motståndarna som stod precis bakom oss. Har jag tagit ner den så har de fått mig på sig.
Du missade ju aldrig då.
Nej. En annan sak var Brendan Shanahan gillar att skjuta direktskott framförallt i powerplay. Sen vi alltid tränar på det på den här uppvärmningen man har. Så man står i en halv cirkel i slutet på uppvärmningen. Så Draper som skötte det här passade upp till mig. Jag skulle passa till Shanahan och han skulle skjuta direkt. Det var en sak som, och det var Shanahans grej. Det var den som han kom från Hartford till oss. Då ville han ha ett direktskott. Och det fick jag göra. För det stod jag också i powerplay. Passade till honom i powerplay. Så.
Ja, det är rätt galet om man inte är i ett lag. Så kan jag tänka mig att man sitter, vad är det här? Att folk går ut i rätt ordning och åker på rätt sida hela tiden och de här bitarna, att det blir nästan jobbigt ibland kanske.
Det kan nästan, när man kommer som ny så går man inte på bussen först. Nej. Du väntar ju sist och ser vilken plats är ledig, för att alla har sina platser på bussen också. Ja. Och på flygplanet och så.
Ja, och målvakten alltid längst bak i bussen.
Ja, det är olika, men det är att skapa vinnande vanor. Du berättade någon gång när vi var där i Köpenhamn att du förberedde för match 32 i grundserien på samma sätt som match 7 i en avgörande Stanley Cup-final. Du hade dina rutiner.
Och jag tror det skapar en viss trygghet också. Mm. Dels det här mentala tillståndet som du pratade om, Erik, att man går in i en liten bubbla så att säga, men även man skapar en viss trygghet. Nu vet jag att nu förbereder jag mig för match, nu har jag gjort det jag ska göra. Lika med man värmer upp innan match. Jag brukar cykla 5 minuter på en testcykel. Det gjorde samma tid innan matchen också för att vara så bra förberedd som möjligt.
Knöt du höger skridsko först eller var
det? Jag knöt höger först. jag vet att någon målvakt jag hade, han skulle alltid gå och kissa i periodpausen. Även fast han inte behövde, så gick han dit och stod där.
Så var jag också.
Målvakterna har lite sina grejer.
Ja. Vad är det märkligaste du har sett?
Nej, men jag var ju betraktare mycket och stod och öppnade båsdörren och peppade mina lagkamrater. Men Jarmo Myllys, det finska fenomenet, alla Luleåfans och finska fans minns ju honom. Men han kastade alltid lite dart. Det var på samma klockslag. Så ville han, granna, under ytan. Då skulle jag slå Uno Svenssons under ytan alltid en viss tid. Så tryckte jag på under ytan då. Och det var det året vi vann SM-guld 96. Ja. Men sen hade han hade så här handbollsspray. Så han satt ju och sprayade plocken med handbollsspray. Så han skulle få bättre grepp om klubban. Han var ju fenomenal med klubban. Ja. Han gjorde ju flera mål assist då. Men jag har sett, men det som är intressant, i ett lag på 22, alla har ju sina egna rutiner och ritualer. Det som passar för dig kanske inte passar för dig. Så det gäller att hitta sitt eget sätt också. Men det är fascinerande att se det här teaterskådespelet när alla förbereder sig. Ja. Vad gjorde du?
Ja, jag var ju också precis som Niklas. Det var alltid samma plats i ledet. Och jag hade en kille som också spelade landslag, som skulle linda min klubba, för att han lindade alltid bäst, så han fick
han
varje match.
Din klubba?
Ja, jag fick linda min klubba. Till slut var han ju tröttna på det, men så länge det gick bra så fortsatte vi. Så att,
vad hände om han var sjuk eller borta då?
Ja, då gick det inget bra. Då blev det 0-0 och så garanterat förlust. Nej, men det är fascinerande med idrott, hur det är, och jag tänker att det finns så mycket tennisspelare, till exempel. De är så vidskepliga. Ja, Nadal, hur mycket grejer hade inte han? Mm. De här flaskorna, jag kommer ihåg en bollkalle, höll ju på och skulle sätta dit och ändra, för de trillade ner, det var en boll som rullade på de där flaskorna, och bollkallen skulle sätta dem på rätt ställe. Var ju så nervös, vet du. Slut fick Nadal bara komma dit, han bara garvade liksom, typ. Så att det är ju lite så.
Men mentala coacher, jag känner ju några duktiga, de jobbar ju ofta med att det får inte bli för mycket, så att det tar energi. Det ska ju bara vara en trygghet, man har vissa grejer som skapar då en ritual för att ett bra tillstånd. Det kan ju lätt bli OCD också, att det blir så här tvångstankar. Vet du, Ingram, målvakten, han fick ju hjälp med det. Så när han fick ordning på den här listan på 150 grejer, kanske ner till 50 grejer istället, då började han spela bättre. Men hitta sitt eget sätt.
Hitta de grejerna och hitta förebilder är ju viktigt också. Erik, när du växte upp, vad hade du för förebilder som gjorde att du verkligen ville satsa på idrotten och gå fullt ut?
Det finns ju en enda person som gjorde att jag ville bli förälskad i ishockey, och det var ju mannen med den vita masken. Det var ju Pelle Lindberg. När jag såg honom i Lake Placid 1980. Han och Börje Salming, och vi får se lite bilder på Pelle Lindberg. Alltså, vilken blicksnabb, karismatisk målvakt. Och jag ville bli som Pelle. Så jag började kopiera allt han gjorde. Jag tejpade plocken på samma sätt. Mamma och pappa, de sista besparingarna från sport, Johan, beställde dem lite Pelle Lindberg. Så jag sov med plocken och stöten på mig på natten där uppe i Boden. Men just den här förebilden. Och sen var han ju som en rockstjärna utanför också. I intervjuer med lite håret och den här masken. Och sen Börje Salming också, var en stor idol för mig. Eftersom uppe från Kiruna och Norrbotten, precis som jag. Och din idol också, Niklas.
Ja, Börje var min stora idol när jag växte upp. Så att jag kommer ihåg när jag var 11-12 fick man första nya par skridskor. Annars fick man ärva skridskor. Men mina första par, riktiga par, det var Daust, Börje, Salming.
Ja.
Och de var ju hur häftiga som helst. Det var ju, och han började spela med Daust skridskor också. Så det var ju skithäftigt att ha samma skridskor.
Har du kvar då?
Nej, jag har inte det. Nej. Men när man väl hade dem på sig, så man gick själv till rinken och lekte med att man var Börje Salming. Man hade ju de skridskorna, man åkte som Börje, man började åka upp med pucken här som vi såg några klipp, översteg med pucken, och man åkte själv och tyckte att
man var. Hade du plösarna utanför då också som Börje?
Nej, det hade jag inte. Jag har alltid haft dem instoppade, men det var väl ända. Annars tyckte jag att jag var Börje Salming när jag var 10 år.
Men hur var det då att träffa och till och med spela med Börje Salming sen?
Ja, det var ju väldigt nervöst i början, första gången man träffade Börje. Så man har ju bara sett Börje på avstånd, så man såg en stor legend. Men att få träffa Börje så var han otroligt en varm och ödmjuk person och fick en att känna sig att man tillhörde gruppen. Så att han var ju, kanske det man trodde att han skulle vara en superstjärna som var lite kaxig, men han var ju totalt tvärtom.
Jordnära och ödmjuk.
Ja, så det var ju en ännu större förebild när man såg den delen av Börje också, när man lärde känna Börje och fick prata med Börje. Och sen fick vi spela tillsammans med Börje i en turnering också som var otroligt
Canada häftigt. Cup.
Canada Cup 91.
Hur var det då?
Ja, det var ju också nervöst i början. Vi började innan första matchen, så sa Börje att gå ut och spela så som det du är bra på. Gå ut och spela ditt spel. Jag tar hand om det defensiva. Och då fick man ju den här tryggheten att känna att han kommer att backa upp mig. Ja. Och det är en sån sak innan man kliver ut på isen med sin idol. Det gör ju också att man växer.
Ja,
man växer som människa. Man känner ett lugn i magen och känner sig trygg och gå ut. Och det gjorde ju så att det gick ännu bättre för att man fick den tryggheten.
Men hur mycket hjälp hade du av Börje sen under din NHL-resa? För det blev ju lite synonymt. Du blev ju lite som en arvtagare till Börje med tanke på din position som back också.
Vi hade inte så mycket kontakt under min NHL-karriär. Vi sågs någon gång ibland när Börje var i Toronto. Men jag var ju mitt i karriären och reste väldigt mycket. Men efter karriären när vi träffades och sågs så då uppskattar man ju Börje ännu mer som människa. Inte bara som hockeyspelare när man växte upp och man spelade tillsammans med honom. Men som människa efteråt. Den här varma människan, den här tryggheten man kände med Börje med var runt honom då också. Fick ändå känna att man tillhörde i laget eller gänget. Så att en otroligt varm människa var det.
Och hur självklart är det då att göra det här jobbet som du gör nu? Jag vet inte om man ser här nu med Börje Salming och ALS stiftelse. Du jobbar ju hårt med den, precis som många andra. Mats Sundin är ju med i stiftelsen också.
Ja.
Berätta lite hur det går det här jobbet och vad som väntar nu, Niklas.
Ja, jag fick frågan att vara med i Börjes stiftelse och såg det som en självklarhet att kunna ge tillbaka och hjälpa i den kampen som vi gör mot ALS. Jag har ju sett upp till Börje alla år så att det var en självklarhet för mig. Och nu har vi den här matchen då i Avicii Arena den 7 februari mitt i Beijer Hockey Games. Aha. Så ska vi dra ihop ett gäng. Tre Kronor Legends kommer att spela mot ett blandning av lite finska spelare och tjeckiska. Det kan komma någon från Nordamerika också. Och det är gamla spelare som Henke Lundqvist kommer att stå i mål. Mats Sundin och jag är med.
Zetterberg
är med. Ulf Dahlén är med. Så att vi kommer att dra ihop ett gammalt gäng som kommer att möta. Jari Kurri kommer, Esa Tikkanen. Kommer lite nya. Pekka Rinne känner du säkert igen. Han kommer att vara med. Teppo Nomminen kommer att vara med. Patrick Elias kommer att komma också. Så att det blir en väldigt rolig match att spela. Och vi kommer att försöka dra ihop och fylla Avicii Arena och pengarna kommer
nyrenoverad.
Ja, och det är ju första turneringen när den är nyrenoverad. Så det blir kul att se hur den ser ut också. Och pengarna kommer att delas upp. Hälften kommer åt till våran stiftelse, Börje Salming ALS stiftelse, och andra delen kommer åt till NHL Alumni Association som hjälper för detta spelare, äldre spelare som har kommit på sniskan. Så det känns som en bra gärning och det ska bli kul att spela och träffa alla gamla kompisar igen.
Då måste vi dit och kolla.
Ja, jag hörde Henrik Zetterberg, han pratade lite när han blev uttagen här. Jag vet inte varför man ska komma dit. Det kommer inte bli några mål ändå för rinningen av målet och så Henrik Lundqvist i andra. Men hur mycket prestige blir det när ni väl är ute på isen igen? Du har ju varit med ett par gånger. Det var ju en väldigt fin match i Gävle här för ett tag sedan.
Det kommer nog bli väldigt avslappnat och kul i början, men sen när det börjar dra ihop sig så kanske det
vill alla vinna.
Du vill alla vinna till slut och två målvakter som det känns som att de slutar bara för något år sedan. Så det blir säkert tufft att göra mål, men det ska bli kul att spela.
Och jag såg Henke några bilder på hans Instagram, tror jag var. Han gjorde någon alumni-match där med Rangers för någon vecka. Och såg ju hur bra ut som helst också. Precis som du. Skulle nästan kunna kliva in i Four Nations-laget.
Ja, och Mats Sundin tränar hårt, vet jag också.
Exakt.
Ja, man tränar på is och kör också. Så att, det blir en kul match att spela. Ja,
för det pratas ju om två saker i Hockeysverige. Vem ska vara kapten i Four Nations? Ni var inne på här Erik Karlsson eller Victor Hedman. Vem ska vara kapten för det här Tre Kronor Legends? Är det Mats Sundin eller Niklas Lidström? Jag vet att ni debatterar flitigt om detta. Vem blir det?
Ja, vi får se. Det var en liten debatt.
På bilderna, det är ju Sudden.
Vi hade ett debatt i omklädningsrummet där för någon vecka sedan, men vi får se. Sudden kanske är den som är favorit just nu, men vi får se om fansen röstar. Micke Samuelsson kastar in sig själv som kapten, lite gubben i lådan.
Ja, han får assistera, men kör sten, sax, påse, eller?
Det kanske blir så, vi får se. Bengt-Åke Gustafsson kanske är den som får bestämma, han kommer ju att stå i båset.
Just det, Bengan, guldcoachen från OS 2006 och VM.
Och VM,
med den här kavajen på.
Just det.
Det vore kul att ta fram den från 87. Där.
Jag har sett den.
Pekka Limmark hoppas jag dyker upp också, på tal om gamla förebilder och idoler.
Kan vi prata längre eller måste
vi? Nej, vi måste gå vidare. Vi har fler saker. För att tala om förebild. Jag vet ju att du har en förebild till som heter Mats Wilander. Det har ju du och jag synonymt. Vi är riktigt gemensamt. Och den här boken, jag är ingen flitig bokläsare. Jag har läst din bok, jag har läst din bok. Men den här boken har jag nog läst 10 gånger nu. Efter 8 gånger så försvann den för mig när jag flyttade från Växjö upp. Och jag bara, vad fan, så kommer jag aldrig gå få tag på den. För den finns liksom inte på bibliotek, den här boken. Nej. Men så hittade min kära Rebecka den här boken så att den dyker upp. Signerad av Mats Wilander också. Och nu Erik, nu ska du få den här, för nu har jag läst den så många gånger.
Är det
så
sant?
Nu, ja, nu ska jag läsa den här. För Wilander är en förebild på det också.
Tusen tack.
Varför är han det?
För att... Dels var han så, du sa Börje Salming, var så jordnära. Det kändes som att han var så snäll och sympatisk. Och sen, han var exakt som jag på tennisplan. Inte ett offensivt slag då, när han gled i gruset. Lite som jag gjorde också uppe i Boden. Ja. Bara defensiv. Och sen så vann han ju som 17-åring då, Roland Garros. Och så skrev han dikter och gillade ibland nattlivet också, som jag kunde göra där. Så att han var, tack så mycket.
Jag må läsa. Ja. Han är lite lik den här killen som jag plockar fram nu. Som du alltså har mött och säkerligen haft som förebild också, Wayne Gretzky. Det känns som Mats Wilander och Wayne Gretzky, två spelare som aldrig svettades någon gång. Och de levererade ju verkligen. Wayne Gretzky har vi varit inne på. Vi har haft ett, liksom, litet stående inslag här i morgonen och helg, Niklas. Okay. Att man får sätta in Wayne Gretzky när han var i sin prime. Han gjorde ju 215 poäng en säsong. Han får in i dagens NHL. Han får ju ha ny utrustning, skridskor, klubba och allt det här. Hur många poäng hade han gjort då om han hade spelat i ett NHL-lag, till exempel med McDavid och Dreisaitl? Vi ser här Peter Forsberg och Leif André, skådespelaren. De tror på
200 poäng.
Ja. Erik Granqvist, Mats Sundin, 150 plus där ungefär. Och sen typ har vi Sam Hallam här, Mattias Nordström och Josef Bomedien. De är nere på bara 100. Det är ju en fantastisk siffra. Vad hade Niklas Lidström landat här?
Ja, du... McDavid slutade väl på runt, var det strax under 150 poäng förra säsongen. Jag tror han skulle slå det faktiskt.
Du tror det?
Ja, jag tror han skulle slå det. Men så, inte med mycket. Så, att vi tar... så jag skulle nog sätta han runt, jag skulle kanske 160 eller 150-160 där någonstans då.
Ja.
Ska jag sätta den här då?
Där, det blir ju jättebra. Du får en egen sida. Och kolla vad Erik kommer bli nöjd då, för han är på andra sidan där, vet du.
Great minds think
alike. Men du tror det, med tanke på hur han spelade ändå. Det är ju en annan tid och det känns som att backarna var ju sätt hur de skyddade och jobbade med skridskoåkningen då.
För det första tror jag, om du har säg om du har McDavid, Gretzky och Dreisaitl i powerplay.
Ja.
De kommer nog få väldigt mycket istid. De kommer nog spela nästan 2 minuter. Det tror jag. Sen kommer han att få spela 5-6 eller de andra laget ut målvakten.
Definitivt.
Ja, så att jag tror han kommer att samla på sig mycket poäng.
Ja.
Han var så pass skicklig. Så han är i prime, jag tror han skulle komma upp i de poängen.
Mm. Kommer du ihåg någon situation när du mötte honom? Att du verkligen tänkte, det där Wayne Gretzky?
Ja, första gången jag kommer ihåg när man hade respekt och vågade inte gå på fast man skulle gå på. Ja, man känner att man... Nej, jag backade istället. Jag har inte blivit slagen. Nej. Och så fick han den här ytan och så la han en flippass över till någon som kom ren.
Ja.
Så det var en otrolig spelare att köpa sig själv tid. Vi pratade lite om andra spelare, men han var ju kanske den bästa på den tiden att köpa sig tid. Och hitta spelare där man inte såg spelare att de var där.
Ja.
Han var otroligt skicklig att möta.
Ja, häftigt. Ja, men då är Erik Granqvist helgjord nu också. Dels blir du glad när jag hoppas att det är över den en gång. Och nu när Niklas prickar exakt din plats också, ja, men, Erik.
Faktiskt, för jag satte först och då blev jag lite hånad av en del. Både på sociala medier och här i huset. Ja. Va, tror du att han? Men har man det där spelsinnet? Ja. Och få spela med bra spelare. Varför inte?
Ja. Nej, det är häftigt. Något annat som ni verkligen nu då får hålla koll på är ju världens bästa liga och de stjärnor som finns där nu. Det är NHL Saturday och NHL Sunday. På lördag så är matchen Devils mot Philadelphia 18.35 och på söndag så är det Devils igen. Då möter man Ottawa 19.05. Jag vet att du ska jobba, Erik, med detta också, eller
hur? Ja, Jonathan Lindqvist. Mm. Kanske får vi se en svensk duell då, Markström mot Ullmark om han är tillbaka. Men mest troligt är han inte det. Då är det Merileinen, det finska fenomenet som har varit så bra. Måste vi verkligen sluta?
Nej, vi måste sluta. Det är golf som pågår, det vet ni nu på Viaplay. De sitter här uppe och kommenterar redan nu. Så det är stor golf igång på Viaplay. Och sen så är det skidor 13.00 från Frankrike. Då är det längdåkningen, det gillar du, Niklas, eller?
Ja, lite grann gör jag faktiskt.
Lite grann, ja. Håll koll på det. Du, var trevligt att ha dig här. Jättetack för att du gästade. God morgon, NHL.
Ja, tack så mycket. Kul att vara här.
7 februari då i Avicii Arena.
Ja, då hoppas att alla kommer.
Då kommer alla och då ska vi dra in pengar till ALS-stiftelsen Börje Salming. Det är till en god sak. Och vilken höjdare att se Sundin och Lidström. De kommer bakat igen.
sten, sax, påse.
Det får vi se när ni kommer hit.
Ha nu en härlig helg och på återseende. Sköt om er. Hej, hej!